lyssnar på Spelsnack avsnitt 592. Idag är jag Jimmy och med mig har jag Adam.
Hej hej!
Och Oliver.
Ooh, banana.
Ja, det har vi spelat. Massor med Donkey Kong. Ja, massor. Jag vet inte hur långt ni har kommit. Jag har inte kommit så långt.
Jag har kommit till tredje världen nu.
Jag är längre än Adam.
Layer 500 någonting.
Okej, men då är vi ungefär lika. Jag är också på layer 500 någonting.
Ja.
Så typ snövärlden.
Ja, precis.
Och det känns inte som att man har kommit så långt. För att man har liksom inte... Det är en jäkla massa grejer kvar liksom att få. Om man tittar typ på skillträd och lite sådana grejer. Så jag har en specialförmåga. Som är låst upp. Och det finns väl x antal till antal.
Ska bli spännande att se liksom average clear time för spelet sen när fler avspelat ute.
Ja, det finns ju mycket att samla liksom. Det är ju det är ju liksom ordentligt mycket i spelet. Jag vet inte om jag tycker till och med att det är typ för mycket. Du vet, det är liksom så här att okej, men varför ska jag samla alla de här grejerna typ?
Jag var inte beredd på att vi så snabbt skulle komma in på Donkey Kong. Så jag
du började, Oliver. Du får skylla dig själv. Du bara, Donkey Kong. Och sen så bara, nej, vänta nu. Drar jag handbromsen?
vi brukar snacka skit i några minuter.
Ja, jag vet. Men du hoppade in massor. Men i alla fall. Så Donkey Kong Bonanza släppte som egentligen... Det, vi kan kalla det liksom det... Efter Mario Kart World så är liksom nästa stora spel till Switch 2. Fått jättebra betyg. Folk gillar det. Samma team som gjorde Super Mario Odyssey. Så har de gjort något spel mellan Super Mario Odyssey och detta?
Nej. Det är ingenting de har sagt i alla fall. För Nintendo är väldigt tyst om vilka som är vad.
Och då är frågan så här. Har det blivit en grej av att vi inte vet vilket Nintendo-team som jobbar på vissa spel? För jag har också märkt att på senare år så har det kommit upp mycket sådana typ så här. IGN-artiklar så bara, vi har ingen aning om vem som utvecklar det här spelet, bladibla.
Alltså jag tror att de hellre vill se att det är Nintendo egentligen. Mer än en specifik del av Nintendo.
Precis. Ja.
För det är ju typ, det är inte direkt så att man i andra liksom utvecklingsteam, när de utvecklar flera spel parallellt, man ser vilket team är det här.
Jag vet inte. Vilka team vet vi att sitter liksom internt på Nintendo? Alltså, vi har ju Eiji Aonumas team, Zelda-teamet.
Jag såg en, nu ska vi se om jag kan hitta den igen. Jag såg en lista igår på vilka team som jobbar på Nintendo. Men det är väl, är inte det typ Mario-teamet, inte det typ Nintendo EAD eller något sånt, eller de hette det förut i alla fall.
EAD eller något.
Ja, vi ska se om jag kan hitta den här tråden som jag såg igår. Men de har ju x antal team som är ansvariga för olika serier som de har.
Nintendo Entertainment Analysis and Development.
Wow. Och jag trodde att vad heter det? Är det Cap? Nej. Vad heter de? Är det Square? De har den här development team någonting.
Ja.
Liksom bara, wow. Sexiga namn.
Ja, men samtidigt så varför ska de ha liksom... De är inte liksom ett eget företag i sitt företag. Så varför ska de ha massa fancy namn egentligen?
Nej, de behöver inte.
Det närmaste jag kommer liksom typ till folk så här, olika team i olika utvecklingsstudior. Det är så här typ att... När man tittar då på fanforum så är det antingen A- eller B-teamet. Och B-teamet alltid är sämre. Du vet.
Nintendo Entertainment Analysis and Development Division brukade heta Nintendo Research and Development Number 4 Department.
Ja, men precis. De har ju något sånt. Där, nu ska jag se. Här har jag Nintendos Best Development Team. Och då... Då är det alltså Production Group Number 3 som har hand om Zelda. Production Group Number 5, Assassin's Creed. Nej, Assassin's Creed, Animal Crossing.
Jesus.
Och Splatoon. Så jag är ju trött. Production Group Number 8.
Splatoon, samma team.
Alltså, och jag kan inte säga att det här stämmer till 100%. Det här
är lite grupper i det teamen där också.
Ja, men precis. Sen har vi production group number 8, 3D Mario och Donkey Kong då. Bananza. Production group number 10, 2D Mario och Pikmin. Och sen Retro Studios, Monolith Soft. Och sen det som inte får plats då i den här listan. Så det är sådana typ namn de har.
Jag visste inte att Monolith Soft ägde som Nintendo.
Jo, men jag tror inte att det är så länge sedan de köpt upp dem.
Mm.
Och de har hjälpt till med på Zelda-spelen tror jag, eftersom de är vana att göra öppna världar.
Mm,
så de skulle skicka Monolith Soft och göra ett Pokémon-spel här i talat, för att Game Freak är inte så bra på det där. Alltid. Jag tycker i och för sig att Pokémon gick ut för sen de gick från 2D till 3D. Jag tycker inte alls om 3D-spelen lika mycket som 2D-spelen. För att det är liksom de tekniska begränsningarna man ser att de har med 3D-världar liksom fanns inte riktigt där i 2D.
Ja, nej, men det är också lite på grund av det teamet verkar det som.
Ja, men jag tror också att de har alltså, oftast kommer ju typ ut ett Pokémon-spel per år. Så att de får inte liksom så mycket utvecklingstid de kanske hade behövt.
Alltså nej. Jag vet ju att man fick en jävla kick när Pokémon Stadium kom ut första gången och man fick se sina Pokémon i 3D för första gången.
Oh wow, min blockiga Pikachu.
Kanske inte var första gången i och för sig, men för mig
jo,
var det
jag tror Pokémon Stadium är nog första 3D-Pokémon.
Ja.
Och
som sagt jag fick definitivt en kick i det och bara fan vad coolt det här är liksom, och se dem från olika vinklar och de känns levande och de animerar, man ser dem andas och svaja liksom i deras default, det vill säga waiting animationer. Det dröjer inte länge innan man bara alltså det här sakta ner tempot i det här spelet alldeles för mycket liksom. Jag vill tillbaka till Gameboy-spelet där tackle är liksom att den här spriten bara rycker till lite och så är det färdigt.
Ja, ja precis. Jag har aldrig tyckt att Pokémon Stadium spelar det spelet kul. Och mycket på grund av att de är så långsamma.
Ja, nej men alltså för min bulken av min speltid i Stadium, men alltså nu har inte jag spelat. Det är ingenting som jag har spelat liksom någonting de senaste var jag typ 20 år. Men liksom när det var så populärt när vi var unga, bulken av min speltid var ju de här minispelen.
Ja, vi spelade Pokémon Stadium 2 minispelen på stream gjorde vi.
Mm. Ja, och jag hoppade in så här, nyligen i ettan och testade min spel. Bara, fan vad tråkigt det här är.
Alltså, det var samma sak som Pokémon Stadium 2. Man bara så här, jag och min syrra, vi spenderade alltså timmar på tävlen där. Nu när vi körde, vi var så här, jag kommer ihåg att det här var roliga liksom. Det är liksom kul, alltså typ, vi körde typ 2-3 matcher i det här jävla samla paketspelen. Och sen är det typ, du vet.
Jag var bara, alltså helvete. Och det är så här lite opåläst köpte jag och min lillebror Pokémon Colosseum. För vi bara antog liksom, men det är givet helt självklart att det kommer vara liksom minispel i det här spelet också.
Mm.
Men det var det inte. Så vi spenderar inte mycket tid i Colosseum.
Colosseum är det typ JRPG som de andra inte är det. Men det är det här RPG-spelet på GameCube, eller hur?
Ja, precis.
Där man inte kunde fånga Pokémon, utan det var typ man mötte onda
man
Pokémon.
Man snodde
som typ,
dem.
Ja, man ville rena dem. Eller man snodde dem för att rena dem, typ.
Ja, något jätteweird var det, men ja, för mig, det är väl bekräftat att komma till slut till Nintendo Online.
Jag tror säkert att det kommer komma dit, men jag tror inte att det fanns med på den här visningen som de hade, utan jag tror att visa dem uppföljaren Pokémon XD Gale of Darkness.
Jag bara blandade ihop dem.
För det är inte spelat, och det är svindyrt att köpa begagnat.
Mm.
Jag hade ju inte Nintendos konsoler de generationerna, så jag missade det. Jag spelade däremot som kompis en del Stadium. Men det jag tyckte var bäst var det här tillbehöret. Man bara kopplar in sin kassett och spelar man Game Boy Pokémon på tvn. Och bara, det här här i livet.
Och de jävla grejerna från poppis. Typ så Game Boy Player och Game Boy Advance Player som fanns i GameCube. Det kanske hette Game Boy Player
till GameCube. Game Boy... Jag kommer inte ihåg. Ja, den ja. Hette nog Game Boy Player. Liksom,
det var nog Game Boy... Jo, för att man kunde spela de gamla... Det var inte bara Advance-spelen, du kunde spela alla Game Boy-spel på den.
Nej. Det var... Den spelade jag mycket och så fick man en liten skiva. Alltså det var typ som en stor jävla plastgrej man, som man satte GameCuben på som gjorde att den blev lite högre liksom. Mm. Och så stoppade man in Gameboy-spelen i den och sen så fick man en sån startup-skiva som man satte i GameCuben. Så den visste att den skulle liksom launcha in i Game Boy Advance-spelen.
Det var mycket såhär nooks and crannies i GameCuben alltså. Jävlar vad många gömda portar den har.
Ja. Och ett handtag.
Det har den.
GameCuben är bäst. Du kan få ta och klubba folk med. Nej, GameCuben har varit bäst om den hade en Xbox-kontroll.
Så här, alltså, vi pratar mycket om GameCube och jag har insett att jag har inte samma affinity för GameCube som typ du, Jimmy, eller Martin, eller många av våra kompisar. Men bara inte estetiskt. Alltså en lila kub. För att jag såg liksom så här typ vad ska man säga, en graf eller ja, spreadsheet eller en lista på alla de olika generationerna av konsolhårdvara. Mm. Och GameCube står verkligen ut som en sore thumb på den, liksom rent estetiskt, färgmässigt och formmässigt. Och jag bara, jag älskar hur GameCuben ser ut.
Mm. Ja, men.
Den är bara en gullig liten kub.
Ja, designen är inget fel på rent visuellt, förutom kontrollen, men
ja. Ja, men kontrollen funkar bra för Nintendo-spel, alltså.
Ja, men...
Tycker du den är ful också?
Den är grotesk.
Nintendo 64-kontrollen är grotesk.
Den är grotesk, ja.
Bara för att de är båda grotesk. De är syskon, de är lika fula. Det är samma DNA i dem.
64-kontrollen är liksom utvecklad för aliens med tre händer.
Ja, någon som tittar på Jurassic Park och bara, ah, game controller. Yes.
Men den är i alla fall, alltså, 64-kontrollen är ju också skön att hålla i, precis som GameCube-kontrollen. Liksom, vad var motståndarna? Liksom, PlayStation-kontrollen. Den var ju hemsk. Den var hemsk fram till DualShock 4. Han bara, jag vet inte hur jag ska komma ur det här för att det stämmer. It makes so much sense, Jimmy.
DualShocken är fullt funktionell. Den fungerar bra.
Den
är
håller med om att den är funktionell. Den har knappar och några styrspakar, men den är jävligt obekväm. Medan
GameCube-kontrollen, de här jävla... Vad heter de? Som man greppar, är pyttesmala. Och mina händer bara, what the fuck är det här? Och den här jävla linjära avtryckaren. Det är liksom ingen sån här skön båge, utan den bara... Och sen den här bröstvårtspaken med en hexagon runt. Försök sikta någonting i den. Jag bara, nej. Det här är den värsta konsolen någonsin. Och sen ful också. Hatar den. Det funkar alltså, aldrig för mig.
Så här. Om man kollar liksom... Vilka av de här äldre kontrollerna skulle jag helst spela moderna spel med?
Xbox S-kontroll.
Ja, men Xbox, men den kom lite senare liksom. Och,
ja, men det var samma generation, men den kom senare, ja.
Ja, jag vet, det var samma generation, men den kom lite senare. De hade benefit of hindsight. De visste liksom, ja, men så här ska kontroller se ut idag. Och jag tror att Xbox liksom standardiserade några av de här grejerna. För att liksom standard handkontrolldesign har inte ändrats mycket sen Xbox ja, inte Duken, men SS-kontrollen.
Nintendo har ju försökt flera gånger.
Nintendo har försökt, ja precis, men ja, de har ju också
de har hamnat i en sån här mer traditionell
ja,
form.
De har ju rättat in sig i ledet.
I en alternativ värld så hade vi alla suttit med Wiimotes.
Ja.
Oh, gud.
Men så att liksom om man jämför typ av Nintendo 64, DualShock och GameCube och de här liksom, ja, då spelar jag hellre moderna spel på DualShock för att liksom knapppositionerna är i princip, alltså de fick, Sony fick till dem rätt bra direkt.
Utom spakarna.
Liksom. Ja, spak, var det, spakarna funkar, man kan spela så.
Ja, man kan också spela på en GameCube-kontroll, Adam.
Nej, det går inte.
Det kan man göra.
Nej, bara för att man kan spela Smash på den betyder inte att man kan spela spel på den.
Jag är helt agnostisk gällande spakplaceringen liksom symmetriskt eller asymmetriskt idag. Jag brukade vara att jag vill ha dem som på Xbox, men idag jag spelar så mycket PlayStation att jag, det funkar oavsett. Så att jag,
alltså, jag börjar bli gammal så jag får ju ont i händerna. Det är det jag har problemet.
Ja, just det. Ja. Det får inte jag riktigt än. Men ja, så att i det avseendet så skulle jag väl ge edgen till DualShock, men bara rent ergonomiskt, att bara hålla GameCube-kontrollen och Nintendo 64-kontrollen är en trevligare upplevelse än att hålla en DualShock för mig. För att
utom DualShock 4. Den är skitskön att hålla i.
Ja men precis.
Fram till PlayStation 4-kontrollen är den skönaste kontrollen som PlayStation har gjort att hålla i.
Nej, jag tycker att DualSense är en förbättring.
Jag tycker att greppen som man håller i på DualShock 4 var mycket bättre. De sitter perfekt i handen. Formen på DualSense är lite annorlunda så den sitter inte lika bra. Men sen i övrigt tycker jag att den kontrollen är bättre.
Men enbart
att hålla i den så tycker jag att DualShock 4 vinner där.
Okej. Okay. Jag skulle säga att för mina sensibilities så är DualSense en förbättring i alla avseenden. Men det var en lättnad verkligen när PlayStation 4 kom ut och de bara, alltså okej, vi överger den här liksom första DualShock-formen och gör någonting vettigt.
Den glorifierade SNES-kontrollen.
Ergonomiskt. För att spela på PS3 det kändes fan bedrövligt. Det var okej okay, liksom de första typ två PlayStation-generationerna. För att konkurrensen då var inte så överlägset mycket bättre. Liksom. Ja, visserligen Nintendo 64-kontrollen var för mig skönare att hålla i. Men det var också liksom att hur ska jag hålla den? Du vet, knapparna, liksom. Det fanns ingen standard på hur knappar och sånt ska fungera.
Det var fantastiskt att köra Perfect Dark. Med att sikta med C-knapparna.
Ja, precis.
Eller oh, typ my fucking god.
Turok-spelen. Och man går framåt, bak och strafar med C-knapparna. Vilket, jag menar, funkade då. Men,
ja, men det är helt otroligt vad man lärde sig.
Ja.
Alltså bara det att sikta ett styre med C-knapparna och inte en analog spak. Det är liksom helt, what?
Ja, verkligen. Jag har fått spela nu. Adam kom hem igår, han har varit hos mig nu i helgen. Och jag har fått spendera lite faktisk tid med att spela på Steam Deck för första gången.
Ja, vad tycker du om den då?
Jag har ju hållit i din Steam Deck. Men inte liksom spelat på den. Så det var första gången liksom, men nu spelar jag på den. Och det är verkligen, den är betydligt skönare att spela längre sträckor på än vad Switch är. Och jag sa det till Jimmy liksom att Valve har verkligen liksom, alltså det är funktion över form här, för att det är en ganska ful hårdvara liksom, alltså det är inte en snygg maskin, medan jag tycker liksom att Switch 2 ser väldigt sleek ut, tycker jag. Men det, liksom, den har ordentliga grepp, den har ordentliga triggers, alltså spakarna är liksom de känns som riktiga spakar. Det enda jag inte gillade på den var bumperknapparna, för att de är för skarpt änglade. Att liksom mina fingrar liksom vilar inte naturligt på dem, utan liksom jag måste verkligen
Ja. Jag vill inte säga anstränga mig, för det låter överdramatiskt. Men liksom... Det,
svettig, ja. Jag var tror jag ladda om i Halo.
Jävligt coola touchpads på den. Liksom hur de typ simulerar någon form av taktil, liksom... inte vibration, men ungefär som att man drar fingret över någonting som har en
form av motorik i sig.
Precis. Inte räffla dit, men liksom någonting som ger dig någon form av
motstånd. Du får feedback.
Precis.
Och det känns jättekonstigt, för att man tänker inte på att det ska vara så på dem.
Nej.
Sen när man drar, så det är rätt så häftigt. Sen kan man klicka på dem också.
Mm.
Om beroende på vilket håll, man kan också mappa knappar så att beroende på hur du sveper på dem så kan de vara en speciell knapp också. Så jag hade typ, när jag körde, om det var Half-Life 1, så mappade jag kontroll så att jag skulle byta vapen, så svepte jag på den vänstra, nej, på den högra trackpaden, höger och vänster, så svepte man fram och tillbaka för att byta vapen.
Det finns många kreativa sådana här mappings från communityn med Steam Controller.
Ja, det är det bästa. Alltså det är verkligen det bästa när du startar ett spel som du vet att det här har inte riktigt controller support. Och sen så tittar man på så här community button configurations, så har någon liksom bara löst allting. Och så bara, ja men vad bra, då behöver jag inte sitta och pilla med allting själv. Och så alltså, får man en bra grej.
Att spela Fear på den är överraskande bra. Mm. Och de har till och med mappat så att man har på vänster svep så att man liksom får upp sina items. Och en egen meny har de gjort för det. Man bara, och så är det bara, wow. Det här var genomtänkt.
Det var som när EA nu släppte de här Sims Anniversary-grejerna. Eller spelen, både på 1 och 2. Då har jag ju spelat Sims 2 på Steam Deck. Och det är ju verkligen inte ett spel som är gjort för kontroll. men det fanns bra så här community-grejer så att liksom det funkar utan problem. Så det är fantastiskt. Så gör det dig mer eller mindre sugen på en Steam Deck? Eller känner du att det där liksom, ja men en sån här hade jag kunnat haft?
Nej, det fick mig att känna bara, det här har varit jävligt trevligt att ha. Men som sagt, jag är inte tillräckligt mycket av en PC-spelare för att känna att det är liksom rättfärdiga prislappen.
För den är ändå inte så dyr. Nej, om man tittar alltså, på konkurrenterna.
Men jag har ingen åsikt om ifall den är liksom dyr eller inte dyr. Jag vet inte ens vad den kostar. Jag bara vet att jag känner att det är en liten onödig utgift för mig med mitt Steam-bibliotek på vad är typ 6 spel. Eller, du vet. Jag har betydligt mer 6 spel. Men ni förstår. Liksom... Jämfört då med mina bibliotek på konsolerna jag äger. Jag hade väldigt trevligt med den. Men jag kände inte att... gud, jag måste ha en sån här.
Jag kommer ihåg när jag köpte min. För att jag var inte heller sen. Men jag behöver inte ha en Steam Deck. Och sen så hade vi... Mats Nylund som gästade oss som hade köpt en Steam Deck och han bara sålde in den till mig helt och hållet, han bara, man kan göra det här. Jag, så här, jag har ändå mycket Steam-spel liksom. Och speciellt indie-spel som inte finns på konsol, alltså, det här stora liksom, AAA-spel liksom, de kör jag på konsol vid tvn. Jag är liksom inte intresserad i en Steam Deck att köra liksom, de spelen där. Så det blir jättebra för mig att köpa en. Men sen är det ju också fördelen med att det är Valve, att det är liksom mer som en handhållen dator, är ju det att det går ju också att modifiera den mycket lättare. Alltså med Switch så kan du ju liksom inte säga att men nu vill jag spela, jag vill streama från min Xbox till min Switch. Det går ju liksom inte. Men med Steam Deck så kan du ju det. Ja, så att det finns ju, på Steam så kan du ju köpa det finns en app, eller en applikation, samma sak, där du kan köpa liksom som, antingen kan du använda via den så kan du streama från din Xbox till din Steam Deck. Eller du kan använda Steam Decken som en kontroll på din Xbox. Eller du kan... vad är det mer man kunde göra? Ja, man kan göra allt möjligt med den i alla fall. Så att många gånger har jag liksom suttit liksom i sovrummet. Och så streamar jag från min Xbox till min Steam Deck för att spela någonting innan jag lägger mig. Och så har jag också fixat att jag kan streama från min PS5 till Steam Decken. Så att det är liksom, det är väldigt häftigt.
Mm. Ja, men den är pliable och du kan göra mycket olika grejer, men
Så ja, alltså, det är vissa multiplayer-spel som är svåra dock med tanke på att det är Linux. Så att vissa av de här anti-cheat-grejerna gör så att du inte kan spela vissa spel.
Ja, okej. Okay. Mm. Så jag kommer ihåg den här... desperat få in mig på Linux här.
Ja. Ja.
Operativsystemet som inte ens tillåter en att spela multiplayer-spel på datorn.
Jo, man får spela multiplayer-spel men inte alla spel. Bitch.
Mm. Du kan spela de multiplayer-spelen där utvecklaren inte bryr sig om du fuskar eller inte.
Ja, precis.
Ah, okej, okay. Vad vill vi säga så här. Rainbow Six Siege är ett spel som inte tillåter att köra SteamOS. Och det finns gott om fuskare i det jävla spelet på, ändå.
Ja, eller typ man spelar något Call of Duty som är typ 3-4 år gammalt, så är det bara fuskare typ.
Ja. Så, mm. Så, någon gång Oliver, någon gång tar jag dig.
Ja, du tror det.
Mm, någon gång kommer du bara... Jag sover ju i det rummet när jag ser på, så någon gång bara kommer du in och så bara är det Linux på din dator.
Ja, det kan ju inte hindra dig från.
Exakt,
men...
exakt, jag bara, vad ska du göra åt det? Du vet inte hur man vill ändra tillbaka.
Mm. Ja, men Steam-decken är verkligen fantastisk. Och det är därför, ja, just med tanke på att den finns, det är de också blir så att nu när liksom alla kommer i sin handhållande, man bara säger okej, okay, men vilket... Jag har en Steam-deck redan därför jag är inte intresserad liksom av mycket annat då. För att jag kan liksom göra... Alltså de saker jag kan göra med Steam-decken, det erbjuder de andra också. Sen så har man inte en Steam, alltså man inte har en handhållen PC, då kan man ju börja också kolla liksom, okej, okay, vad är det jag egentligen vill ha och vad liksom vilken passar mig. Som Martin till exempel, jag kommer ihåg, han var ju så att han skulle köpa en Steam-deck, men sen köpte han en Rogue Ally istället. För det passar honom bättre. Men jag hade inte köpt en Rogue Ally nu, för jag har en Steam-deck. Vad ska jag med liksom en till stor... Jag kommer köpa Steam Deck 2 när den kommer. Då liksom uppgraderar jag.
Alltså, hade jag inte haft en Steam Deck redan och jag hade funderat på att skaffa en, jag hade nu kanske funderat på de andra alternativen just som de man nu kan installera Steam OS på dem. Mm. Men när de körde Windows, nej, aldrig i livet. Aldrig i livet. Windows är inte gjort för dem. Typen av konsoler, liksom när man suspendar, de gör inte det. Det är liksom att man bara pausar så fortsätter man det senare och sånt. Det fungerar inte på dem i Windows ordentligt. Så, ja. Men nu är det lite annorlunda.
Ja, vi får se hur Microsoft fuckar upp sitt nya initiativ då med att Windows ska vara mer ett spelvänligt OS. Med nästa generations konsoler, vad det nu blir.
Mm.
Man pratar nu typ 15 år om att de ska bli bättre på PC-gaming.
Ja, games for Windows. Jag är grymt. Alltså, jag kan inte säga att jag ser fram emot nästa generation av Xbox, men jag är grymt nyfiken på hur den kommer se ut. Liksom. Vad de kommer erbjuda för att rättfärdiga dess existens.
Ja, men det är verkligen det. Rättfärdigades existens. Det är det handlar om.
För det är liksom, hade Xbox ägt av någonting annat än Microsoft, så känner jag att de hade varit ute redan. För att, men Microsoft sitter på så jävla mycket pengar att liksom de har råd att bara, men vi kan liksom långsamt dö liksom. Sätter den på life support och bara hostar oss och rosslar oss fram till liksom var en expiration date, men liksom som Sega liksom bara Dreamcast bara, men den gick inte bra, vi drar oss ur.
Liksom. Ja, det var inte bara Dreamcast dock, vad var innan Dreamcast? Var det Sega Saturn? Nej, jo.
Jag tror det var Saturn, ja.
För de släppte ju en maskin som totalt bara, alltså det var katastrof när de släppte den. Det var den efter Mega Drive, den släpptes typ alldeles för tidigt, alldeles för dyrt. Det var liksom helt åt helvete. Och sen kom Dreamcast och det var liksom skadan redan skedd. Mm. Så det är i princip som att Microsoft har släppt Xbox One, det sket sig, och så släpper de Series X och sen bara, nej, vi drar oss ut direkt. Liksom. Men sen samtidigt så, pengar kan ju också vara Microsofts största problem. De behöver inte ha Xbox för att vara framgångsrika.
Nej.
Det är inte som Sony, liksom, där deras speldivision är liksom, det är liksom deras bästa business. Och hade Microsofts speldivision varit deras bästa business, tror jag läget hade sett annorlunda ut. Nu vet inte jag hur det ser ut när de har Call of Duty, hur mycket liksom det liksom en buff det blir. Eller King för den delen. För King var ju också den andra liksom stora grejen som de fick köpa.
Ja, så de såg upp en massa anställda från och ersatte deras jobb med AI.
Mm. Som deras anställda själva hade byggt.
Ja.
Det måste kännas bra. Så att, ja. Men det ja. Väldigt nyfiken. Liksom, vi vet att med nästa PlayStation så blir det liksom PlayStation 6. Och den kommer vara en PlayStation liksom.
Mm.
Jag skulle inte kunna tänka mig att de liksom rör om i grytan allt för mycket för att det inte skulle vara mer som en traditionell konsol. Medan Microsoft har vi ingen aning om vad de kommer hålla på med. Om inte Sony på något sätt gör också något med handhållet.
Det ryktas ju att de gör ett handhållet.
Ja.
Om de gör ett handhållet och vi säger att det är en PlayStation 6 och sen är en PlayStation 6 Portable och PlayStation 6 Portable är typ deras Series S i princip.
Mm.
Det hade jag kunnat tänka mig. Jag hade varit intresserad. Beroende på prislappen. Jag hade inte velat betala 7000 kronor för en bärbar PlayStation.
7000 för en bärbar PlayStation plus 12000 för den stationära konsolen.
Exakt. Det är där jag liksom bara... Det blir lite väl hård double dipping. Det är just det. Om konsolen ska vara liksom en självständig enhet eller ett tillägg till vad man har. Det är det som är frågan hur de ska göra.
Ja, det är frågan om det är någon som går liksom switchvägen då. Liksom att din handhållna konsol är konsolen och så stoppar du den i en docka. Och potentiellt borde man väl kunna typ göra en docka så att då blir det liksom den biffiga maskinen liksom. Med alla bells and whistles. Och så kopplar du ur den och då har du liksom en svagare variant.
Ja, det borde ju gå bara att den klockar sig, precis som switchen. Ja.
Så att vi får se. Men jag antar att vi inte får se några nya konsoler än på några år.
Nej, jag tror inte det blir någonting innan... Kanske december 2026 att vi får se någonting som tidigast.
Mm. Känner inte att det finns heller. Hur många PlayStation 5-exklusiva spel finns det? Typ 5?
Vad menar det?
Från Sony
alltså, ja, om ens det.
Mm. Med tanke typ, på... Vad är det? Spider-Man 2... Returnal.
Fast det finns på PC nu.
Ja, men om vi tänker att de har... Okej, först
att de inte släpptes till PS4 också.
Ja, precis.
Vi har Spider-Man 2, vi har Rift Apart, vi har Returnal.
Returnal. Ghost of Yote kommer.
Ja, det får du göra. Bluepoint ägs ju av dem. Astrobot.
God of War Ragnarök, kom det till...
Det kom till PS4 också.
PS4 också, okej. Så vi har 6 spel just nu.
Ja.
Vi missar säkert någonting.
Om vi inte räknar PC-versioner så är det hälften.
Mm. Och Horizon Forbidden West kom också till PS4. Yeah.
Ja, DLC:n gjorde inte det.
Nej. Så där är ju också en grej att när väl nästa liksom, generationskonsoler kommer är det inte ens säkert att du behöver köpa den.
Nej.
För att liksom, hur mycket... Alltså, kommer det vara som att köpa en PS5 Pro? Liksom? Att det är så här, bara, aha... Vad gör vi med denna nu då? Utan man kanske till och med kan vänta några år liksom bara för att... Why?
Jag hoppas det blir bättre att köpa en PS5 Pro.
Ganska känt Sony-citat från de senaste åren var liksom vi tror fortfarande på generationer och det höll ju inte så länge.
Nej, det raserades ju direkt. Men det var ju ett direkt svar mot Microsofts det här typ att du ska kunna spela alla dina spel på Series X och S. Som du har ägt sedan 2001 typ.
Men också att i princip alla, de sa ju också de två första åren skulle alla spel vara cross-gen eller något sånt.
Ja, men
sa ju Microsoft.
Ja, precis. Ja, exakt. Så sa de också. Ja. Och... Så att, ja. Så där är ju inte intressant med Nintendo liksom att nu när Switch 2 har kommit ut och det är liksom så här, Mario Kart World är exklusivt. Donkey Kong Bananza exklusivt. Det är ju ett sätt som ingen av dem, inte Microsoft eller Sony har gjort tidigare. Nej. Sen är ju Switchen betydligt svagare också än vad... Alltså, det är liksom... Switchen är ännu äldre hårdvara än vad PS4 och Xbox One var. Liksom.
Oh, ja.
Så sen där
är
kan man också
Metroid liksom att... Prime 4 inte exklusivt till... Switch 2.
Nej, det är sant. Men det är också att det har varit utveckling
det är liksom
så länge.
En utvecklings... ja, det är liksom en följd av...
Det är typ Breath of the Wild, liksom. Eller Twilight Princess-situation. Mm. Förutom att det inte kommer på launch, då.
Jag ser verkligen fram emot... Jag vill ha det. Jag vill ha datum så jag vet att jag ska sätta mig med Metro Prime 3.
Ja, gud. Jag vill ha Metro Prime 4. Men...
Jag får säga att jag är ändå rätt nöjd just nu med vad jag har på Switch 2. För att balans är jättebra.
Ja, och vi som sagt, vi har ju spelat Donkey Kong Bonanza. Nu fick du ett skitsnack i 40 minuter, Oliver.
Ja, men det är inte skit. Vi har snackat om spel.
Ja, det har vi gjort. Ja. Men vi har spelat Donkey Kong Bonanza som är hans första 3D-äventyr sedan Donkey Kong 64. Stämmer det?
Som var det
98? 99? Donkey Kong 64 kom på 90-talet.
Skete Donkey Kong på 90-talet.
99, ja, precis.
99, Då hade man ett minneskort till sin Nintendo 64, annars funkar det inte.
Expansion pack, ja.
Ja.
Det var inte superbra.
Alltså jag har inte spelat Donkey Kong 64 sen typ 2000. Och jag kommer ihåg, jag älskade DK Rap när jag var liten. Och jag tyckte det var skitcoolt med de här olika kongarna. Det var liksom, jag älskar Tiny Kong.
När jag säger att det är inte jättebra, då menar jag inte att fy fan vad värdelöst det är. Alltså jag hade roligt med det, men det är ett sånt spel som med tiden har blivit legendariskt för liksom bara jobbig. Alltså, en collectathon som är liksom bara gjord så jobbig som möjligt, för att det finns liksom bananer och grejer som bara kan plockas upp av en specifik kong.
Ja, och så måste man typ ladda om banan med rätt kong, och så ska du springa dit med den, och så hittar du en massa andra saker som du inte kan låsa upp med den här. Och det.
Men
och du fanns det över 4000 objekt att samla i det.
Ja. Ryktas om att de ska lägga upp det på Nintendo 64-biblioteket. Vilket känns rimligt med tanke på vilken push de gör för just Donkey Kong som varumärke just nu.
Helt chockad över att det inte finns än.
Ja, det är lite weird. Och då ska jag definitivt hoppa in i det. Liksom, för att jag inte spelat det på. Ja, sen jag hade min Nintendo 64 inkopplad liksom innan GameCube kom. Men ja, precis. Så det första 3D-äventyret med Donkey Kong på 26 år.
Lagom.
Och jag skulle säga att förmodligen är eller förmodligen. Det är definitivt mitt favorit Donkey Kong-spel, får jag säga. Så här långt. För jag är inte liksom. Det finns gott om så här riktigt hardcore Donkey Kong Country-fans liksom. Som tycker att de spelen på Super Nintendo är liksom bland de bästa spelen som någonsin gjorts. Jag har inte riktigt haft den affinity för den serien. Annat än att de är kul, de är grafiskt jävligt imponerade för sin tid.
Verkligen.
Det var liksom en enorm snackis när det spelet kom, liksom hur man tagit de här 2D sprites och fått dem att se liksom tredimensionella ut i princip.
Men estetiskt skitfult. Alltså jag hatar Rares liksom fiende design. Alltså de här jävla King K. Rooley är så jävla ful, och de här jävla andra jävla krokodilen och alligatorn är så jävla fula. Alltså de liknar de här
ett blodsprängt öga och
ja precis, och det liknar de här typ. Det finns ju så här, när jag gick i låg- och mellanstadiet, så fanns det att man ritade ju typ så här ett ansikte, du vet, man gjorde bara sån här typ nästan som en orm på vardera sida, och sen så fyllde man liksom i ögon och sånt, och så gjorde man ju blodsprängda ådror och sånt så här, riktigt jävla fult, så här typ någon haft sig liksom graffiti-stil från 90-talet. Det tänker jag på när jag ser dem. Så det är ett jävla lyft också i Donkey Kong Bonanza, att det är Nintendo som sköter allt det här, för att nu ser det i alla fall inte helt förjävligt ut. Även om de också gör de här objekt med ögon på.
Han har aldrig sett bättre ut.
Jag älskar nya designen på Donkey Kong. Alltså jag tycker verkligen det är skitbra. Jag kommer ihåg när vi fick se en i trailern i Mario Kart World första gången. Man var så här, Donkey Kong ser weird ut. Du vet, för att man har ju liksom sett Donkey Kong och Donkey Kong sen liksom Donkey Kong Country.
Han har sett men det alltså, som man gör liksom sen Country, precis.
Ja, men alltså jävlar vad bra han ser ut.
Alltså, han är jag så köpte den här.
Ja, och jag köpte den här lilla alltså jag är inget heller något så här stort Donkey Kong-fan. Alltså jag bryr mig inte om den apan. Men jag köpte den Amiibon för att han ser så bra ut. Alltså, nice att ha i hyllan liksom.
Och inte bara liksom att han rent estetiskt har en bättre look nu. För alla de liksom grundkoncepten i hur Rare omdesignar honom för deras spel. Alltså, de är ju mer eller mindre kvar. Detta är ju en iteration av en gammal design snarare än en complete overhaul. Liksom.
Mm.
Så att man tittar på honom och man vet direkt att det där är Donkey Kong. Liksom. Man ser att det är Donkey Kong, men ändå så har liksom, de har liksom blåst så mycket liv och charm i honom. Och hur han animeras och hur han emotar liksom, baserat på olika situationer. Jag förälskade mig honom när han såg liksom en banan för första gången och han liksom bara satte händerna på ansiktet och tungan ut ur käften och liksom de här stora bananikonerna i ögonen och bara så jävla endearing i det här spelet.
Mm.
Ja, det är verkligen totalt blåst dock.
Ja,
alltså, han är jättekorkad. Han är ju den mest korkade liksom karaktären i spelet.
Antagligen
att han,
ja.
Att han liksom har Pauline på ryggen för att hon är liksom så här, I'm the voice of reason. Liksom. Men alltså han bara banan.
Ja.
Och det är ju liksom inte heller liksom en traditionell då 3D-plattformare i det avseendet som kanske Donkey Kong 64 var, för som var mycket mer fokus på plattformande. Och jag vet att många har dragit parallellerna till Super Mario Odyssey med tanke på att det är samma team. Mario Odyssey är ju liksom en plattform i det sättet att liksom att det svåra där är ju att hoppa. Liksom att det är, liksom, det är det du måste lösa. Medans de har ju lite vänt upp och ner på det med tanke på att mycket av spelet går ut på att förstöra världen du är i. Liksom att du ska gräva och ta dig igenom grejer, även om det såklart också finns liksom plattformande och du måste liksom veta hur ska jag ta mig upp det här och hur ska jag använda mig av Donkey Kongs grävförmåga för att lyckas med de här sakerna. Jag tror att det är nästan en av de grejerna som är imponerande, för det gör att du också att du måste tänka om hur du spelar ett sånt här spel. Jag vet att du och jag pratade om det här, Oliver, det var någon så här bonusbana där det liksom kommer, man klättrar i taket så här, ja, i någon sån här liksom nät som håller i taket, och så kommer det block som rör sig mot dig så du måste, som har hål i sig så du måste undvika. Och så finns det en liten bonusbanan som man kan hitta på ena sidan, och det finns liksom inget sätt att komma åt den, för de här väggarna kommer och hålet är liksom inte placerat på ett sånt sätt att du liksom, men jag ska bara zigzacka här emellan. Men Donkey Kong kan ju förstöra saker, så det liksom bara tog några liksom få gånger till att, men jag kan ju förstöra de här väggarna.
Jag bara slår mig så igenom väggarna istället.
Ja, precis.
Att man liksom får panik och liksom försöker träffa det lilla hålet som redan finns i väggen, när jag bara kan slå mitt eget jävla hål. Det var en sån här verkligen lightbulb moment. Vad fan har jag hållit på med här i liksom fem minuter?
och det är det som är väldigt fascinerande med det här spelet, att se hur Nintendo bygger på den mekaniken, liksom att genom att förstöra så ska du liksom komma fram på de här plattformsbanorna. Så den värld jag är nu på, det är det att då är det nästan som att du har liksom ett block. Om du gräver i det så flyttas det du gräver till ett annat block.
Exakt,
så då bygger du liksom upp din egen plattform. Och det är också en sån här grej, wow vilken cool idé, jag undrar verkligen hur de kommer bygga vidare på det här.
Mm.
För att du kan ju också bygga så att, för att tar du bort från den ena sidan så försvinner ju de plattformarna medan du har på den andra. Och det hade varit lätt att göra så att jag boxar på det här blocket och det flyttas över automatiskt. Men med tanke på att de håller på med all så här fysik och grejer och sånt, så att du behöver inte gräva bort hela blocket, utan det är precis de liksom kvadratmeterna du gräver bort här. Det är de som flyttas över, medan de du skiter i, de är kvar. Så du kan ju potentiellt ha kvar båda plattformarna om du gräver smart. Så sådana lösningar tycker jag är skithäftigt. Och jag kan inte säga att det var liksom kärlek vid första ögonkastet när jag spelade, för att första banan är verkligen så att nu ska du bara gräva. Och jag var så här, men okej, jag kan se att det är rätt så kul att gräva, men det här blir gammalt jävligt fort.
Det är tillfredsställande att slå sönder saker.
Och det är svårt
saker
att sluta när man väl börjar, men samtidigt är inte det roligaste
det
att göra.
Det är rätt lång tid att ta mig igenom den här tutorialbanan, för jag bara liksom slog, allt som gick att slå sönder slog jag sönder liksom. Fram till den punkten när jag insåg att okej, det här är liksom kanske inte riktigt så spelet är tänkt att spelas. Alltså det finns, för att i början så visserligen De har fått till att det är lite tillfredsställande att slå saker. Och det är imponerande liksom hur jag kan, liksom, jag kan gå till en vägg och börja slå mig genom den väggen. Och det känns som att det aldrig tar slut. Liksom. Jag kan typ demolera allt. Och helt plötsligt så kommer jag till en liten ficka. Och där bara, åh, här var det en banan. Liksom.
Ja.
Och så att, liksom, det känns omedelbart bra. Och liksom, medan det till en början känns weird att hoppa är på A-knappen. Eftersom att man är så van vid att hoppa på B på Nintendo, alltså A på Xbox, men liksom kryss,
liksom, ja, alltså knappen längst ner,
knappen längst ner, placeringen menar jag. Men så fort man inser liksom att det är placerat så, för att du slår ner på knappen som pekar ner och du slår fram med Y-knappen och du slår upp i taket med knappen som pekar upp. Och liksom, då faller bitarna på plats. Men i början så är det verkligen liksom, ja, men du slår guldstrukturerna och du får massa guld. Och du vet inte riktigt vad guldet är bra för ännu. Och du sliter upp liksom block ur terrängen som du sen kan kasta på fiender eller kasta på andra grejer för att liksom åstadkomma olika mål. Det är jävligt imponerande hur mycket mileage de får ut över liksom spelets längd. Hur mycket mileage de får ut av den här grundläggande mekaniken med att bara slå saker. För att i början är det liksom, det är ganska simpelt. Och de gör dig varm i kläderna i princip med att liksom bli effektiv på att slå saker. För att det är det du kommer göra i olika mån genom spelets gång. Men det är som du, liksom, som du sa när jag såg det här, liksom, de här geléblocken. Du har liksom ett orange geléblock. Och när du slår det vänstra hörnet på det så förflyttas det till det blåa. Så att du bygger en plattform på en annan plats genom att slå på en plattform på den här platsen. Och jag bara, fan vad coolt. Liksom, alltså,
ja,
det är
jag
så,
hade
liksom,
aldrig för mitt liv kunnat komma på den idén, känns det som. Man var så här, aha, man kan göra så här.
Och, det första jag gjorde då var liksom att jag liksom bara helt annihilatade det blocket för att helt ersätta. Men sen så inser man liksom, och då kom man till en liksom utmaning. Okej, jag ska komma upp den här bananen, jag ser bananen. Och så inser man att, precis som du sa förut, att jag behöver inte liksom karva ut hela det här blocket. Jag kan strategiskt slå ut delar av det för att bygga plattformar i en form som jag bestämmer hur den ska se ut. Och liksom spelet överraskar en på det sättet genom alltså så långt som jag har kommit liksom genom hela spelet. Liksom, det är den första typ timmen som är ganska basic och straightforward.
Ja.
Ja, oh, fjärt. Musiken känner jag är väl en av de grejerna som kanske känns som lite av en, jag vill inte säga setback, men jag älskar verkligen David Wise musik i typ Tropical Freeze exempelvis. Och musiken känns inte lika
unik,
bra, alltså musiken som finns här är bra. Det är bara att den har inte samma liksom jag sitter inte och nynnar de musikstycken som jag liksom kommer på mig själv med att nynna är det de gamla klassiska liksom bum 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 bum, för att de finns fortfarande här i olika mån liksom. Du har liksom en grammofon vid din så här, typ din rest spot som du kan sätta på olika skivor som du hittar inom spelsgång, och mycket av den klassiska musiken dyker upp här, men liksom det är hittills ingenting av den nya musiken som verkligen har liksom letat sig in i mitt medvetande där jag finner mig själv liksom sitta och nynna på det i efterhand. För det känner jag Mario Odyssey gjorde ett jävligt bra jobb med.
Alltså, jag kan liksom höra typ vissa så här Mario Odyssey-influenser. Man bara, ah, det här låter liksom liknande. Men det är liksom inget som känns så här att, oh, det här är väldigt mycket Donkey Kongs egen identitet.
Nej, jag fick mer, generellt sett mer Odyssey-vibbar av det, vissa musik. Till exempel den värld jag är nu när det är lite country-aktig ton. Det låter väldigt mycket som Odyssey.
Jag påminner den här, och jag kommer inte ihåg vad den världen hette, men man... var det typ Steam, någonting kanske?
Mm, jag vet vilken menar i alla fall. Men...
ja, om det var den världen där man hade sin hattförmåga, där man liksom kunde typ bli längre. Eller någonting sånt. Men du har ju sett, då tycker jag att det låter mer som Odyssey snarare än Donkey Kong. Sen vet jag ju liksom, jag kommer ihåg när vi såg den här Nintendo-direkten med Donkey Kong Bonanza. Så den musiken man hörde där stack ju verkligen ut. Så det är bara att man inte sett allting än.
Nej, alltså, det är inget fel på musiken här. Liksom, den är trevlig att ha i bakgrunden och det låter mysigt. Jag bara känner att liksom mycket av Donkey Kongs identitet och liksom det är så lätt att börja liksom att börja nynna på Donkey Kong musik från country eran. Och det samma med ja, men det är amazing. Och det är ju samma med Odyssey. Liksom. Alltså jag tänker att jag kan visualisera de olika banorna i det spelet och höra musiken i huvudet direkt.
Mm.
Och riktigt, där är jag inte riktigt, åtminstone inte i det här läget med Donkey Kong. Men det är också liksom i princip den enda grejen som jag känner liksom inte riktigt har mött mina förväntningar i det här spelet. I alla andra avseenden har det verkligen överträffat dem. För jag menar, jag kände liksom att det var... Är det lågoddsare eller säger man lågoddsare när någonting är liksom typ i princip säkert? Nej.
Det är lågoddsare, jo.
Ja,
det är liksom, det är ju fler kommer tro att det är bra och då är det, precis, låga odds, alltså, medan är det en skräll då är det höga odds.
Man var ju i princip övertygad om att det här skulle bli ett väldigt bra spel. Men sen är liksom frågan hur bra, och jag känner liksom att mina förväntningar har överträffats överlag i alla andra avseenden. Jag vet att vissa har liksom har kollat på typ Digital Foundry liksom, de har kollat att den håller inte liksom en perfekt stable framerate i det här spelet, men det är liksom inte närheten lika så störande som jag fann det var med 2D Zelda-spelen de släppte på Switch liksom.
Nej, men det var ju gräsligt alltså. Och jag har märkt att jag är inte så känslig för sånt, ärligt talat. Jag är såhär att jag typ bryr mig ärligt talat inte, jag är såhär bara okej, det är inte helt...
Det har aldrig stört mig, för att det är också så liksom att man kan känna liksom att nu dippar det ner, men det liksom jämnar ut sig ganska snabbt.
Alltså det enda gången när det liksom verkligen stör, det är när du går och spelar ett spel som flyter i 60 fps och så hoppar det till ett spel som inte flyter, och då är man såhär, men sen så tar det några minuter sen när man vant sig. Så är det, funkar i alla fall jag.
Jag älskar hur han känns att kontrollera liksom, alltså det känns bra att slå saker, det känns bra att rulla fram och chaina in det till ett hopp och sen rulla fram igen i luften. Jag älskar hur man kan liksom plocka upp bitar ur terrängen för att antingen slänga eller använda den som typ slägga för att slå sönder andra material snabbare, eller typ börja surfa på den
eller bygga.
Jag gillar klappfunktionen där han liksom slår ihop händerna som suger åt sig allt löst guld inom liksom i hans närhet, men också visar liksom zoner liksom ifall man ser, man kan liksom se outlines av collectibles i terrängen med den. Så att han har väldigt bra liksom base moveset. Han känns väldigt bra att kontrollera, och jag älskar animationen när han liksom börjar slå sig på bröstet för att liksom transformeras. Ta en sån här
superförmåga. Alltså den första jävla superförmågan man får, alltså de jävla skinkarna, alltså stenhårda. De märker mitt i bilden och man bara wow. De kom jag tränat. En sak jag tycker de har löst väldigt bra i Donkey Kong Bonanza, som var en av mina största liksom, kritik mot Super Mario Odyssey. Det var det att i Super Mario Odyssey så finns det ju väldigt mycket månar. Och det finns väldigt mycket bananer i Donkey Kong Bonanza också. Och i Odyssey var det många så här, men det känns som bullshit mål. Alltså så här, verkligen så här.
Mm.
Oj, jag rumphoppade på en punkt på den här kullen och fick en måne. Fan, liksom. Mm. Och man gör ju inte så mycket med månarna på det sättet i Super Mario Odyssey, men liksom i Bananza så är ju det liksom fem bananer är en skillpoint.
Mm.
Och då blir det liksom en helt annan grej att liksom samla massa bananer hela tiden. Och då gör det ingenting att det finns de här lätta bananerna man kan hitta. För ett, du har fått gräva dig dit förmodligen, vilket är liksom, gräver man efter ett mål så är det ändå helt okej. Men just det att, okej, men jag får skillpoints för att samla bananer, det gör också att det är mer värt att det finns flera, och då behöver inte alla bananer vara så här den här specifika utmaningen. Känner jag i alla fall.
Nej.
Ja, jag har inte suckat över någonting sånt liksom, som jag ibland kunde göra vissa månader i Odyssey. Mm. Liksom bara, what? Okej. Okay. Utan jag tror att hur de balanserat upp det här just med att man har någon nytta av det och att man aktivt ändå måste göra någonting hela tiden för att hitta dem. Jag vet inte, det känns bättre generellt sett.
Det enda jag känner lite har emot är fossilerna. Det finns väldigt många fossiler. Och du använder det för att liksom köpa nya dräkter och sånt i affären. Och det är så bara, varför kunde jag inte använda guldet till det här?
för guldet köper du andra saker med.
Jag vet, men det känns som en naturlig valuta där man kunde köpa allting för, tycker jag. Sen såklart, guld är också ditt liv. Så att dör du utan att ha någon så här. För du kan också samla ballonger, så ramlar du ner någonstans ifrån så tar en ballong upp dig. Men har du inga ballonger så kostar det 500 guld att liksom komma tillbaka.
Mm.
Så det är väl där också guldet kommer in. Och jag antar att det kommer bli svårare ju längre in du kommer, för saker och ting kommer säkert bli dyrare när du behöver använda guld till andra saker.
Guldet används ju till allt möjligt. Och jag förstår liksom hur de har tänkt med kring fossilerna, för att de vill liksom ha en specifik valuta för just kläderna i den här banan liksom.
Ja, jag vet, det stör mig också.
Jag tycker det funkar, för att annars hade jag känt liksom att det blir blivit att jag bara, så fort jag kommer till den här världen så köper jag den bästa versionen av de här kläderna. Och jag förstår varför de vill att man ska jobba lite för det.
Men köper alltså, du den bästa versionen av alla kläder så fort du kommer till en ny värld, då kanske du inte har tillräckligt mycket fossiler för att kunna köpa det på en gång när du kommer till världen.
Nej.
Hade också fossilerna varit en valuta som går igenom banorna, så hade det kanske inte behövt finnas lika många fossiler heller. Jag tror första världen har vi typ 68 fossiler eller någonting sånt av en version av fossilerna. Sen finns det tre på varje bana där liksom, 68 av den vanligaste och sen lite mindre av nästa och sen väldigt få av den sista.
Mm.
Och sen något som också är liksom egentligen unikt i det här spelet, att du jobbar liksom neråt i en planet, och så du ska till planetens kärna. Det är liksom huvudmålet i spelet. Och då jobbar du genom de här olika lagren. Och det gör ju också att en bana kan ju ha liksom flera olika lager som hör till den banan. Så du liksom är inom ett space då, så att säga. Så att du hoppar. Det är inte så här som att men nu är du på bana lager 100 och sen är du på bana lager 101, även om spelet uttryckligen liksom ger dem namnen, men lager 100 och 101 hör ihop på ett helt annat sätt än vad lager 100 och 200 gör, till exempel, för 200 markerar liksom den nya banan. Och för att ta sig runt på de här liksom banorna och hitta liksom alla gömslen och skrymslen och alla bananer och sånt, så behöver du liksom arbeta, okej, var behöver jag hoppa ner i liksom, om jag ska liksom komma till en viss specifik banan på lager 101, då måste jag hoppa ner på ett specifikt ställe på lager 100 till exempel. Så den grejen tycker jag också om, och det är ju också en utmaning i att hur ska jag använda mig av världen jag är i, hur ska jag tänka kring liksom hur de hör ihop i varandra. Så det är också en spännande grej.
Mm.
Adam.
Ja?
Ja, Jimmy har pratat mycket. Alltså, du håller bara med allting, eller?
Big monkey go boom.
Ja.
Nej, men alltså, jag håller ju med. Jag har spelat och försökt vara sådär liksom bara, finns det någonting jag kan klaga på? Men jag har inte mycket jag kan klaga på, faktiskt. Charmen vinner över mig ganska mycket.
Älskar de här liksom extra subbanorna man kan hitta.
Ja, bonusbanorna är alltid bäst.
Mm.
Ja.
Och det var så kul, för att jag och Amanda spelade tillsammans.
Uh-huh.
Och så körde vi en bonusbana som är typ en exakt kopia av första Donkey Kong Country-banan. Och hon bara, men det borde finnas en hemlighet här uppe liksom. För att det fanns då i första, första liksom banan. Och så sa ja, men vi får se till att komma upp dit. Och jajamän, där var det. Ja.
Som pågick här inne. Det lät faktiskt ganska rätt.
Ja.
Ja.
Så att det är liksom, så att det finns sådana liksom nickar till liksom tidigare spel också.
Mm.
Ja, alltså, nu avbryter jag Adam. Även om det här är liksom, och nu fortsätter jag avbryta Adam, men även om det här är liksom en tydlig, ja, detta är inte riktigt Rare Donkey Kong, det är liksom en ny typ av Donkey Kong-upplevelse, så kärleken för hans historia, och det inkluderar ju liksom även Rare versionen av karaktären, är väldigt påtaglig. Det finns liksom roliga nods och homages till hans tidigare spel.
Ja. Ja. Nej, men jag är nöjd. Jag skulle säga att jag nästan önskat att det här spelet kom på release egentligen.
Jag hade gillat det, men samtidigt liksom rent strategiskt så förstår jag varför man väljer Mario Kart liksom, som launch-titel. Med tanke på hur stor och viktig den serien är för Nintendo.
Ja.
Det här kommer inte sälja lika mycket som ett Mario Kart.
Nej, men tyvärr kan vi inte rädda mänskligheten.
Hallå, Mario Kart är fantastiskt. Jag var helt nöjd med att Mario Kart World var launch-spel. Alltså, det var, ja, det var idealet för mig. Jag vet, folk har sett att det här är spelet när jag väntar på Switch, och jag bara gå och brinn någonstans.
Mario Kart World är fantastiskt. Båda släpptes. Så att man hade liksom två fantastiska Mario eller Nintendo-spel på launch. Men det är också liksom att Donkey Kong mår nog bättre av att liksom komma någon månad efter Mario Kart. Så man ger folk liksom den här månaden att spela sönder Mario Kart, och så blir de hungriga på nästa grej, och så kommer Donkey Kong.
Ja, jag tror absolut att det är smartare för dem att också portionera ut liksom spel, för så gjorde de i första Switch. Det var liksom så att du hade Breath of the Wild kom först, och sen kom väl Mario Kart 8 Deluxe, tror jag. Och så var det Splatoon 2, och så var det Mario plus Rabbids. De hade nästan ett spel varje månad liksom, som var ganska liksom så här viktigt, och så Super Mario Odyssey på hösten, så att det, så jag tror att det är bra att göra så här. Men också det, man har inte tid att sitta och spela liksom flera spel samtidigt helt och hållet liksom. Det känns också bra, tycker jag, att det.
Och jag känner med Metroid Prime 4 sen då, ifall inte det, knock on wood, försenas till nästa år. Så då känner jag liksom att Nintendo kommer sitta på ett återigen väldigt starkt första år för Switchen. För när man kollar på liksom första året på Switch 1, så Breath of the Wild och Mario Odyssey, vilket, jag vet att det kom mer, men de två är liksom the heavy hitters för mig. Svinbra legendariska spel vid det här laget. Med Mario Kart World och Donkey Kong Bonanza och Metroid Prime 4 på första året, det är inte alls illa pinkat ändå.
Nej, men alltså, än så länge, det som jag är fortfarande lite så är bara att det känns lite långsamt, det är ett tredjepartsspel. Det är en väldigt långsam början egentligen.
Men hur såg det ut på första switchen med tredjepart?
Vi kan kolla launchspelen.
Jag vet att det var många indie-titlar som gick jättebra på Switchen första året. Men om man bara tittar på det, jag bara tog upp en lista nu, så deras första år liksom för Switch som Nintendo-titlar då, så hade det var Breath of the Wild, Want to Switch och Snipperclips på liksom launchdagen. Det var i mars, och sen i april hade de Mario Kart 8, sen var det ingenting i maj, sen kom Arms i juni, Splatoon 2 i juli, sen har de något som heter Flip Wars i augusti. Sen kom Pokken Tournament, eller vad det nu hette, i september. Och så var Mario Odyssey och något Fire Emblem-spel i oktober. Så ingenting i november. Och sen kom Xenoblade Chronicles 2 i december. Januari ingenting. Och sen i februari så hade de The Collection med Bayonetta och Bayonetta 2. Och det är ju bara deras egna spel då.
Ja, men liksom tredjepartssidor, då tänker jag liksom... det är väldigt få tredjepart som har utannonserats ens, tycker jag, till Switch 2.
Det beror väl också på att De har väl varit väldigt konservativa med devkit som de har skickat ut.
Ja, och det är inte positivt för mig. Det är fortfarande ett problem, tycker jag. För vad ska jag vänta 1 till 1,5 år innan vi börjar få fler tredjepartstitlar eller portar av spel och sånt?
Så vilka
uppgraderingar av gamla spel?
Men så känner jag liksom, vilka tredjepartstitlar du vill spela på Switch 2?
Men menar du att du hade velat se de här större utgivarna göra specifika nya originella Switch 2-spel?
Jag vill bara ha mer spel. Jag vill bara ha mer spel till konsolen. Jag vill inte bara... Jag spelar ju inte bara 100% Nintendo-spel på Switch. Jag spelar ju vissa portade spel och sånt också. Men här liksom... Ja, Yakuza Zero är nog det enda som jag är intresserad av just nu. Förutom Cyberpunk då, som jag redan har. Så det är bara att jag... För... Jag vet inte, jag hoppas på att vi får börja se mer än bara Nintendo-spel typ varje eller varannan månad. Liksom. På en ny plattform.
För mig har ju Switch varit en Nintendo-maskin. Liksom. Det finns inget multiplattformsspel som jag hellre spelar på Switch än PlayStation exempelvis.
Samma här.
Så att... Men då, ja, det finns ju säkert folk som vars...
Men alla konsoler. Äger ju inte alla plattformar, eller?
Nej, precis. Det finns ju
så är det.
För andra människor. Men då kan jag tänka mig att det är kul att ha. Och jävla, liksom, ifall jag är någon som bara har kört Nintendo-maskiner av någon anledning. Så helt plötsligt står det där med Cyberpunk och Hitman och Hogwarts Legacy och Civilization. Jag vet inte om det är ute eller om det är på väg.
Civ är ute.
Det nya Bond-spelet är utannonserat för Switch 2. Så att, alltså, jag känner att det är inte katastrofalt på tredjepartsfronten heller.
Nej. Det är en okej launch, men den här månaden, nästa månad efter det, det är liksom väldigt långa gap när man kollar release-listor överhuvudtaget, just när det gäller utannonseringar.
Mm.
Sen undrar jag om de kanske inte liksom heller vill hamna lite i det läget där det bara kommer gamla spel till maskinen heller. För det var ju ett problem för Wii U. Liksom såhär, Mass Effect 3 och Batman Arkham City. Och även om de spelen kanske var jättebra på Wii U så var det ändå såhär, okej. Men...
Det är old news.
Ja, precis.
Ja, fast de utan så inte direkt många nya spel heller.
Nej, precis. Nej. Men det är exakt. Det kan ju också vara ett problem. Men det är så att vilka nya spel... Vi kan ju tänka oss typ att FIFA, eller FIFA, FC...
Ja, FIFA är utannonserat, tror jag.
Mm.
Så det finns en förbokning.
Men sen så, vilka stora så här, typ AAA-studios gör så många spel? Det är väl också ett problem, för just nu så är det... Alltså, till och med när Switchen kom ut så var det tätare release mellan större spel än vad det är idag.
Och sen är det liksom att jag har liksom förväntat mig mer liksom att erbjuda uppgraderingar av, låt oss säga, Switch 1-spel till Switch 2. Ett spel som kanske inte lever upp till vad det egentligen borde vara där. Och sen också, vi säger Soma utannonserades här om veckan till Nintendo Switch 1, inte 2.
Ja, okay.
Till exempel. Och det är liksom, det känns weird. Antagligen har de ju inte devkits för det.
Nej.
Så. Men det är liksom bara, jag vill inte att momentumet ska sakta ner eller att min Switch ska samla damm bara för att jag väntar på Metroid.
Ja. Men det kan också handla om resurser då, tänker, alltså de som utvecklar Soma är inte så stora, och då är det så här, ska vi utveckla till Switch 2 eller Switch 1, med tanke på att liksom utveckla till Switch 1, då får du alla som har en Switch och alla som har en Switch 2.
Ja, det menar jag. Ja, jag tycker det är lite läskigt hur tom release-listan är än så länge.
Mm. Jag tror att många hade
Ubisoft har inte släppt några Switch.
Det är ovanligt med tanke på att det är Ubisoft. Men samtidigt, Ubisofts liksom täthet mellan releaser har ju liksom minskat drastiskt.
Nej, men det här är ju antagligen den första på länge Nintendo-konsolen som har släppts utan ett Ubisoft-spel vill release, alltså ett nytt. Wii U hade ju Zombie U.
Ja, och det beror ju nog på grund av att deras ekonomiska situation kanske inte är den bästa.
De har ju alltså Ubisoft ser ju annorlunda ut idag än vad det gjorde när Switch 1 kom också. Och för att nu Husky Mall snackar ju precis bara om tre serier. Och Assassin's Creed, Far Cry och Rainbow Six.
Det enda spelet jag vet är utannonserat för Switch 2, det är ju det här Star Wars-spelet. Outlaws. Det är utannonserat till Switch 2.
Ja, det ska komma till Switch 2, ja, precis.
Och jag bara, jag vet inte spelare på Switch 2. Vågar inte tänka mig hur mycket de slaktar av det spelet.
Nej, men jag kan absolut förstå den problematiken. Mm. Om man väljer att man vill liksom ha Switch 2 också för att kunna spela lite tredjepartstitlar och sånt. Street Fighter 6 kom ju.
Ja.
Får inte glömma.
Och det verkar vara en ganska bra version.
Ja, men det tror jag också hört. Men för mig, och jag förmodar dig Oliver, som vi i princip bara spelar Nintendo-spel på Switchen, så blir det liksom så att det är vår Nintendo-maskin.
Ja. Alltså, hade jag inte redan haft det på Steam-decken, hade jag liksom bara, jag hade velat ha Mass Effect-trilogin på Switch 2 till exempel.
Mm.
Också, liksom, det hade varit perfekt för det formatet.
Mm. Ja, det hade varit nice att ha Mass Effect-trilogin på det. Men jag har också den på Steam Deck.
Ja.
Men ja. Men samtidigt, det är mycket grejer. Det var ju samma sak då med när Mass Effect 3 kom till Wii U. Och alla var så här, varför släpper de inte ettan och tvåan också? För då fanns det till och med en version på 360 och PS3 med alla tre spelen i ett.
Mm.
Och då tänkte man att men då är det den de portar över hela den. Men det gjorde de inte. Så att, vilket var väldigt weird. Men vi gillar många bananer till Donkey Kong Bonanza. Vi kommer säkert prata mer om det sen när vi har kommit längre. Det är ganska, alltså det känns, jag har ändå spelat, börjar säkert närma mig 10 timmar, men det känns som att det är jättemycket kvar att se. Liksom, jag har bara en specialförmåga, det ska finnas flera stycken till. Så att det är ett massivt spel.
Jag ser fram emot att fortsätta spela när jag är klar att prata med er 2 nätter.
Och ingen av er hade klarat Death Stranding 2 än, va?
Nej. Det är för roligt att vara Postnord.
Jag trycker på. Är inte det att jag liksom inte längre spelar. Det är bara att jag är så jävla... Alltså, jag gör verkligen allt. Jag bygger alla vägar. Jag bygger alla liksom linbanor. Jag bygger mitt egna lilla liksom nätverk av snabba sätt att ta sig runt på. Och det tar fan tid. Alltså, jag har 55 timmar nu. Men så att det är inte det att jag som sagt har övergett det. Eller... Nu har jag inte spelat det på några dagar. Dels har Adam varit här och dels har Donkey Kong kommit ut. Men...
Det är bra att veta att jag tankade för dig.
Däremot, ja, precis. Bara stå i vägen för min lycka.
Ja. Säg Arla, där skulle du åka igen.
Igår tog jag mig till en milstolpe som jag haft sedan jag var liten. Och det var att klara GoldenEye 64 på Double O Agent svårighetsgraden. Vilket jag aldrig gjort förut.
Ja, var det svårt?
Det var fan inte nej, överkomligt var det, alltså, särskilt när man liksom kollar för att så här, gamla spel, då finns det alltid gott om liksom videos, liksom folk som har typ speedrunnat de här grejerna i decennier, tips och grejer och tricks och man kan dra nytta av. Min värsta mardröm var liksom, och där vet alla som har spelat GoldenEye vet exakt vad jag pratar om, kontrollbanan när man ska skydda Natalia när hon står och typ hackar den här datorn eller vad det är och liksom bara strömmar in fiender från alla håll och ifall hon tar inte mycket skada innan hon är död och så måste man börja om hela banan för att det finns inga checkpoints och grejer.
Det var så jävla vanligt för i gamla spel, det var att du skulle skydda någon som inte tål ett skit och det bara öser in fiender, man bara, vad ska jag göra?
Madröm, och det är liksom en sån grej som... När kom det här spelet på Xbox? Det var 4 år sedan nu kanske. Så det är så här långt det har tagit mig liksom att typ, ta någon bana här och där. Och när jag väl kom till den här banan kände jag bara, fy fan, jag känner den här ångesten liksom komma tillbaka från 90-talet jag hade. Liksom. Natalia, skynda dig, jävla sopa! Men jag hittade en bra video där som gav en bra strategi och det tog bara 6 försök eller någonting. Så... Mm. Så det är jag klar med. Och det känns bra. Man fick en massa rare achievements för att klara allting på Double Agent. Och det var mysigt. Och så hoppade jag in lite i Perfect Dark. För att det har jag ju liksom spelat väldigt lite av. Det. Jag ägde aldrig Nintendo 64-spelet. Men efter cancelleringen av rebooten så bara kände att jag vill hoppa in lite i Perfect Dark. Och det...
Ska du köra Perfect Dark Zero sen?
Nej, det har jag ju faktiskt. Det har jag faktiskt klarat på 360. Och jag känner inte att jag...
Fruktansvärt dåligt.
Jag känner inte att jag behöver återbesöka det för att... Även liksom, alltså... Det var bättre när det kom än vad det känns nu. Men även då liksom kändes det. Det här känns inte riktigt som ett Perfect Dark-spel på det sättet som jag vill att det ska kännas. Men originalet är trevligt. Och det är en grej jag kom ihåg, eller som jag hade glömt, var att de hade riktiga omladdningsanimationer i det spelet. För att i Golden Eyes var liksom bara att vapnet sänktes. Och så var det liksom omladdat. Och man såg inte Bonds liksom händer på vapenmodellen. Det var bara en vapenmodell. Eller i och för sig, på pistolerna såg man det. Men liksom kulsprutorna, det var inte så att man såg honom hålla geväret med båda händer. Utan det, liksom, det var bara en vapenmodell som stack ut. Liksom. Och i Perfect Dark så är det betydligt mer... Det är faktiskt en ganska stor uppgradering på liksom ett tekniskt och designplan. De har liksom ordentlig voiceover och sådana här grejer. Jag har liksom, mitt minne så har alltid känt att Perfect Dark är typ exakt som GoldenEye fast med liksom ett annat typ sci-fi skin på. Men jag underskattar det. Så det har varit kul.
Har du lirat någonting, Adam?
I övrigt?
Ja.
Jag började spela på den här fristående expansionen till Robocop. Unfinished Business.
Den här släpptes nyligen.
Ja, släpptes i torsdag så jag har bara spelat typ introt. Än så länge. Det känns bra. Tycker man om Rogue City så kommer man antagligen tycka om det här. Faktiskt. Och det är typ det jag tänkte först efter liksom introt. Okej. Det börjar med att man blir kallad till polisstationen för det har skett en attack mot den. Det är mercenaries som bryter sig in i den här polisstationen som är med i Robocop-filmen och Robocop Rogue City. Och de har stulit Robos, ni vet den här stolen han sitter i när de fixar honom och sånt. Där. Och spåren leder till Omni Tower som är av någon anledning en sån här Mega Tower cityblock.
Ungefär som Dread-filmen.
Liksom. Exakt. Jag gick in i entrén och jag bara, ha! Det här är Dread! Jag bara, jag tycker om Dread. Jag tycker om Robocop.
Har du sett Dread med Carl Urban, Jimmy?
Nej.
Jag rekommenderar verkligen. Den är bra. Det är en kul actionfilm.
Det är en sån film som den floppade. Men de som såg den tyckte om den väldigt mycket. Och det är så här liksom, när folk snackar om orättvisor i Hollywood, det är liksom att det inte kommer en uppföljare på den filmen. Lina Headey är ascool i den filmen.
Ja. Det känns nice och det flyter på min dator. Det är det första helt nya spelet jag också kör på Linux på release också. Så det är kul att testa. Bra. Ja, det fungerar bra än så länge. Det har varit några stutters och lite små buggar. Men jag har kollat att de är även i Windows-versionen. Så det är inget jag kan skylla på Bassite.
Just det, ja, på tal om Dread igen. Jag glömmer alltid av det att Alex Garland är credited som writer på den.
Mm-hmm. Ja, vi får se hur nästa Dread-film blir. Judge Dread-film.
Taika Waititi.
Ja, jag bara... Jag vet inte om jag vågar låta någon gå nära Judge Dread.
Ja, vi får se.
Det är förmodligen någon seriös film.
Ja, för liksom... Man måste... Eller ja.
Vilken cringe meme kommer man klämma in i konversationer där?
Ja, Taika Waititi är awesome.
Kommer vi ha skrikande jätter i Dread också?
Jag tror inte att... Jag förväntar mig inte att det här kommer vara ytterligare en av liksom Taika Waititis bara outlandish, bara weird, typ, skämtfyllda actionäventyr. Men, jag tror att det här kommer vara något mer seriöst än vad vi förväntar oss från honom.
Men kan han låta bli?
Men han kan ju också... Alltså, Jojo Rabbit är ju liksom väldigt allvarlig med en stor dos humor.
Ja, alltså den är ju... Alltså, proppad av skämt, men det är också det är också den filmen jag känner att Taika Waititis speciella humor funkar bäst. Och den är också knäckande tragisk i omgångar.
Har ni sett Our Flag Means Death?
Nej.
Den är superbra. Det är en piratserie av Taika Waititi och där han även spelar Blackbeard. Oh. Och det handlar om, det är liksom typ en sån här aristokrat som bestämmer sig för att han vill bli pirat. Och han är typ världens liksom så här mesigaste, snällaste och ödmjukaste liksom personen någonsin. Så alla liksom skrattar åt honom för att han liksom så här, och ska han vara liksom med de här tuffingarna typ.
Det känns som piratversionen av What We Do in the Shadows typ.
Ja, men lite så ska jag tro. Jag har inte sett What We Do in the Shadows, men jag har hört talas om den. Och sen så träffar han Blackbeard då, så de, ja, så händer det en massa grejer och de typ samarbetar sånt. Och det är bara två säsonger, för den lades ner efter det. Men den har liksom ändå ett avslut. Så att det känns inte så att man kommer till säsong två och ser klart. Så man bara, man säger så här, jag hade gärna sett en säsong till. Men den, liksom, den slutar på ett sånt sätt att det kan liksom vara klart. Mm. Den rekommenderar jag starkt, för att den är så bra. Alltså den är riktigt, riktigt bra.
När vi ändå rekommenderar saker på film, Hundreds of Beavers, kära lyssnare, titta på den.
Jag och Adam kollade Hundreds of Beavers, vilket jag skulle förmoda att väldigt få människor som lyssnar på detta har hört talas om, för att det är inte en film som liksom gick ut på biografer i Sverige, så vitt jag vet. Kanske ändå var liksom att det var någon privat ägd bio som fick den eller någonting, men jag tror inte den gick ut på liksom de stora kedjebiograferna. Och det är en svartvit, inte stumfilm, men nästan helt dialoglös. Tänk typ Monty Python möter Looney Tunes möter survival, alltså
survival horror.
Nej, jag tänkte typ, alltså det är en man ute, det är liksom en så här man versus nature film i princip. Och han jagar bävrar. Ganska tv-speligt i upplägget, för att han jagar bävrar och liksom typ två bävrar ger honom en kniv. Och så använder han den kniven för att jaga fem bävrar, och det ger honom ett rep. Och så liksom uppgraderar han det till en.
Den filmen är ett mästerverk. Jag älskar den. Det är den bästa komedierna jag har sett på extremt länge.
Den är genuint svinbra. För att, om man går in och kollar på... För det låter verkligen som liksom en skämtfilm som ingen borde, typ så här Sharknado liksom, en sån film som är så dålig att den blir bra. Det är inte det här, den här är genuint bra. Ska vi se. Off Beaver. Den kostade $150,000 att göra. Och den har på Rotten Tomatoes 97%. 97%. Så att liksom, när vi säger typ att vi vill rekommendera den här liksom dumma stumfilmen i svartvit som handlar om en människa som jagar Alltså, och bävrarna är också, det är snubbar i bäverkostymer liksom. Alltså tänk Lisebergskaninen liksom. Och man kanske tänker att alltså, de kan inte mena allvar. Vi menar allvar, den är svinbra verkligen.
Det är lätt den bästa filmen vi såg när vi möttes över helgen. Fantastisk.
Vi såg Parasite.
Den är bättre än Parasite. Jag tycker om Parasite. Men Hunters of Beavers är mer...
Gå och lägg dig, Adam.
Fuck you. Du har inte sett
den. Du har inte sett Hunters of Beavers.
Nej, jag har inte sett. Jag är 100% säker på att jag kommer gilla Parasite mer än den. Det kan jag nästan. Jag känner mig själv tillräckligt väl.
Och om du är död inombords, inte någon humor, ja.
Jag är definitivt död inombords.
Nej, men alltså... Jag är inte den som liksom kollar mycket komedifilmer, men det här är verkligen liksom ifall du är som mig som du uppskattar humor men du kollar inte så mycket komedifilmer för att det liksom det ger dig inte så mycket. Alltså detta är ändå, det här är olikt något annat du har sett, jag lovar.
Ja, men det låter intriguing. Alltså även jag tycker att det låter lite intriguing, så att jag ska se om jag kan få Amanda med och titta på den.
Det är liksom...
Jag kan inte titta på komedi själv för att jag är liksom ingen glädje.
Man ska se den med folk själv. Liksom.
Ja, precis. Amanda räknas som ett sådant.
Ja. Och jag menar ifall man lyckas se den med 3 snarare än 2 så är det bra. 4 snarare än 3 är det jättebra. Alltså ju fler ni är desto bättre kommer det bli, jag lovar.
Men när vi ändå är inne på film, för det här har vi faktiskt inte diskuterat tidigare, det är att de har ju castat Link och Zelda i den kommande Legend of Zelda-filmen.
Ja, just det.
Där vi har Bo Bregason som ska spela Zelda. Mm. Och sen har vi Benjamin Avian Ainsworth som ska spela Link. Och jag vet, det har varit massa snack om den här filmen, den ska vara live action, och jag vet att många var ju så här att Hunter Schafer borde vara Zelda, och du vet, massa sånt. Och sen så visar de castingen på de här två människorna, och då är det ju... Jag vet inte om ni hade samma reaktion som jag, men jag tänkte nog att de är liksom yngre än vad man hade tänkt sig i huvudet att det skulle vara. Ja. Och eftersom de är så pass mycket yngre också, tror jag att även att vi kan liksom se lite inriktning av filmen kommer ta. Liksom.
Ja.
Att det finns ju andra olika... Det här är egentligen ingen...
Ursäkta, jag inte hörde.
Det är förmodligen ingen chock att det kommer vara liksom en familjefilm, egentligen. Även om jag tror att många liksom hade önskat typ så här, Twilight Princess eller Ocarina of Time, och det ska vara mörkt och jävligt, och det ska vara Game of Thrones. Men det var det liksom, det har förmodligen aldrig varit på liksom pappret då.
Men jag tycker de missar sin chans att ta Chris Pratt som Link, och så baserar de det på den här tv-serien som fanns när vi var små. Det bara, excuse me, princess!
Ja, det är det faktiskt. Större klavertramp än Microsoft Xbox One-reveal.
Du har frågat, hade det varit bättre än Halo-serien om de har gjort så?
Det finns ju så många olika versioner av de här karaktärerna, så att det är väldigt pliable liksom med vilken inriktning man vill göra. Och alltså Hunter Schafer hade ju varit perfekt för Twilight Princess-versionen av Zelda liksom, för att hon ser exakt ut som den versionen av karaktären, och hon är en bra skådespelare. Jag är lite sån liksom att alltså, när fans snackar om casting till grejer, så går de bara på vem ser mest ut som förlagen. Och det intresserar mig inte så mycket liksom vem som ser mest ut som de här versionerna av originalen, utan jag är mer liksom okej, vem kommer kunna liksom spela, liksom vem kommer kunna ge liv till den här karaktären på mest intressant sätt. Och jag har ingen åsikt om kring de här nya skådespelarna ifall de kommer kunna göra det eller inte. Det enda jag har sett honom, Benjamin heter han, i Haunting of Bly Manor, det är det enda jag har sett honom i. Men han är en bra ung skådespelare, så att jag tror, och jag tittar på honom och jag bara, jag kan se det. Jag kan se det funka. Och jag tittar på henne och jag kan se henne som Zelda.
Bara om hon pratar lika dumt som i Breath of the Wild, och det bara, Link! Mm. Jag stämmer jättemycket på henne i alltså hur jag stämmer mycket på hur röstskådespeleriet är i Breath of the Wild och de spelen.
Jag med.
Mm. Japanska rösten är mycket bättre.
Ja, det kan jag tänka mig.
Det är säkert.
Mycket mycket bättre.
Men då tänker jag också att vad tänker vi typ att kommer det alltså jag misstänker att det här kommer ju vara liksom en originalberättelse, det kommer inte baseras på något av spelen.
Ja. Det känns ganska givet, eller?
Baserat ja, jag tror
på
det.
Alltså för att Mario-filmen var ju liksom inte... Fast det, nej, tjej, har, det finns inte så mycket narrativ.
Det finns inget Mario-spel
dem,
som liksom har jättestort narrativ.
Nej,
liksom.
Det har du rätt i. Zelda-serien har ju definitivt mer liksom storybeats och grejer att ta inspiration. Jag tror att vi kommer liksom se en mishmash av grejer. Alltså Ganondorf kommer dyka upp. Och liksom Link, det kan mycket väl vara så liksom att han vaknar upp i Kokiri Forest i början av filmen och liksom lever sitt carefree life och vi kommer få se massor av igenkännbara karaktärer och situationer och liksom strukturer från massa olika Zelda-spel tror jag.
Mm. Men som i vilket annat Zelda-spel som helst. Ja. Namn och sånt kommer man känna igen. Och en annan sak då, om vi säger att det här kommer vara en originalberättelse då, kommer den vara canon till spelet?
Ja, vilken timeline kommer den vara i?
Det tror jag inte.
Det hade inte förvånat mig om Nintendo hade gjort något så här. Ja, men The Legend of Zelda-filmen är här i timelinen.
Nej, de hade kunnat
göra det hade känts som en väldigt Nintendo-grej att göra.
Jag tycker de kan göra som det baserar på Tears of the Kingdom. Och så bara det ska jag besöka Garden. Och så bara går han runt ett hörn och bara hör man en hammare. Bara, kung, 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 kung. Så kommer man i en sån här typ battle mech som folk byggt och lagt upp på YouTube.
Jag tror att jag har förväntat mig liksom på förhand att den kommer ha liksom, ska man säga... Att det kommer vara mer Breath of the Wild-coded än någonting annat i serien. Helt enkelt för att Breath of the Wild var det spelet som gjorde Zelda till liksom den massiva serie som det är idag. För att Zelda-serien har alltid varit extremt omtyckt och extremt liksom respekterad. Men de har aldrig liksom sålt lika mycket som typ Mario och de här grejerna.
Så ingen grön tunika på Link?
Ja, precis. Det är en sån grej jag funderar på. Och jag tror inte att han kommer... Nej, jag tror inte vi kommer få se hans klassiska... Eller få
det
se...
Det tror jag.
Vi lär få se den på
någon... Jag kan tänka mig tunikan, men hatten kanske.
Ja, hade det varit en vuxen person som var castad, då hade jag nog känt att nej, då går det nog Breath of the Wild-hållet. Men eftersom det är barn så kan jag nog tänka mig att den gröna tunikan liksom sticker ut tillräckligt mycket. Liksom, för den känns ju väldigt barnkodad också. Jag tror det var du som berättade för mig, Oliver, för flera år sedan. Liksom, att när grafiken och sånt blir bättre så blir det svårare och svårare att få den här jävla gröna hatten att vara cool.
Ja. Ja. Men jag tycker det i alla fall. Alltså, men...
Cast at the Rock och så kommer han i den gröna hatten.
Eller Rock får vara Tingle.
Ja, nej, men alltså, jag tycker att utannonseringen bådar gott åtminstone. För att utannonseringen av casten till Mario-filmen gav mig inte mycket. Det är bara, nu kör vi bara på liksom de typ mest igenkännbara liksom, komedinamnen vi kan komma fram till. Mm. Liksom. Och i slutändan så funkar det bättre än vad jag förväntade mig att det skulle göra. Men jag är glad över att det inte blir vi har Tom Holland och Sidney Sweeney liksom bara för att
det här känns precis.
Som att men vi tar det på allvar liksom. Och vi har liksom valt talang som vi känner liksom främjar materialet bäst snarare än att vi ska liksom få stora liksom namn och sätta på posten.
Mm.
Det är liksom när man ser typ en filmatisering liksom bara Minecraft och vi har Jack Black och de här, jag bara direkt vet liksom var prioriteringarna ligger liksom. Det ska vara marknadsföringsbart. Och de här namnen är inte särskilt marknadsföringsbara. Det är liksom ingen som har hört talas om dem i princip.
Jag tror att det är bättre för en live action film också.
Absolut. Mm.
För hade du sett Tom Holland som Link till exempel, alltså bara, då hade man liksom sagt, ja ah, men det där är Spider-Man liksom.
Jag hade hellre sett
så det är svårt att koppla
Tom
bort
Holland som Link än James Bond, för att det är den andra stora rollen som ja. Man ser rykten om liksom, och jag bara, jag vill inte se Tom Holland som James Bond.
Men alltså vi har ju nu en ung Bond, eller yngre Bond i spelet. Tänker du antyder riktningen för filmerna?
Ja, men jag tror de kommer vilja ha en yngre Bond för filmerna.
Ja.
I alla fall någon som är... Jag vet inte om vi snackar om liksom, så här, 20, under 21, 30, 22 tänker du, år. Liksom, utan jag tänker liksom sena 20-årsåldern kanske. Liksom. Men
yngre men än oss, jävla gråhåriga patrask.
Ja, det kommer vara fucked up. Liksom, när det var, James Bond är yngre än mig nu. Jag tror han kommer vilja ha någon som kan vara med den franchisen i många år. Liksom.
Mm.
Men ja, Zelda, alltså jag är fortsatt skeptisk till de här grejerna. Och jag vet att jag är on record på att säga att det är omöjligt att göra film på Mario. Och det har ju blivit överbevisad. Även om jag tycker att... Alltså Mario-filmen tycker jag är betydligt bättre om än det är ju långt ifrån liksom den svagaste moderna filmatiseringen av ett spel.
Ja, gud ja.
Och,
men det är också lite... Mario-filmen är liksom det är vad det är.
Ja, jag känner liksom att... Zelda, det finns ju mer potential för berättande där eftersom att det är liksom en rikare värld. Det har liksom mer regler. Och det känns mer som en liksom ordentlig... De har worldbuilding och grejer i Zelda, vilket inte riktigt Mario har haft. Men jag... Som sagt, jag är fortsatt skeptisk. Live action Zelda. Jag tror att så efter Ocarina of Time och Majora's Mask och så kom den här Space World-demon och alla bara, liksom den här realistiska bla bla. Och så kom Wind Waker och alla bara, poop och kaka. Vi vill ha liksom dark and gritty Zelda. Och så kom Twilight Princess. Efter det tror jag liksom att jag behöver inte dark and gritty Zelda. Liksom, alltså för mig är det är en liksom väldigt stylized serie vid det här laget. Och att visualisera Hyrule i live action, jag finner det svårt.
Mm.
Link inte så mycket till en karaktär för mig.
Nej, alltså Link är ju vad du projicerar på honom.
Precis. Det var ju liksom den största anledningen till att jag sa att varför skulle man någonsin göra en Mario-film, för att Mario inte är en karaktär, och lösningen var att man gör en karaktär av honom. Liksom. Och det kommer de att göra här också.
Ja, men jag tänker att Link kommer ju typ känna som den här klassiska liksom fantasy-hjälten egentligen. Alltså det kommer typ vara en liksom, mer typ så här Jon Snow-hållet liksom.
Han vaknar upp till en värld som plötsligt förlitar sig på honom för saker som han aldrig kunnat föreställa sig.
Så det blir lite så här The Hero's Journey liksom.
Ja. Och jag tycker det ska bli spännande att se liksom hur den rolllistan expanderas efter detta. Liksom, vem kommer spela Ganondorf?
Mm.
Men de måste ju inte ha en Ganondorf.
Danny DeVito.
Nej, Danny DeVito är Ganon. Sen får någon annan spela Ganon då. Nej, men det ska bli spännande. Alltså, det är liksom, jag kommer ihåg när de sa att de ska göra den här actionfilmen Zelda, då blir man ju direkt såhär, Du vet, hur ska det översättas liksom till...
Alla IP Nintendo sitter på som jag känner hade liksom, som jag lättast att visualisera liksom som en framgångsrik live action, det är ju typ Metroid. Kanske F-Zero, mm, ifall man skulle vilja göra liksom en typ film om en turnering och supersnabba racingmaskiner.
Live action Splatoon.
Precis, för att liksom, om man kollar på Sonys grejer, där är liksom, alltså, nästan allt de gör kan liksom bli film, för att det har liksom så filmiska kvaliteter redan. Och det är inte vad Nintendo gör. Nej. Hur skulle en Kirby-film se ut? Eller en... vad har de med för serie?
Metroid.
Ja, men det, Metroid är ju liksom det som jag känner. Ja, men det hade man kunnat få funka liksom, och göra ett coolt sci-fi-äventyr av. Även om jag också liksom bara... jag behöver inte se en Metroid-film i min livstid, liksom.
Nej.
Men det är... alltså...
nej, men Zelda är väl den serien som de har som man känner sig att det där är kunnat titta på, liksom.
Ja. Men det är alltså... det,
men det är också mer storytungt än något annat.
Det ligger i tiden nu att göra liksom filmserier på spel, för att det är liksom... Hollywood har vaknat upp och bara, oj. Det här drar in pengar. Och... Vi ser mer spelbaserat eller filmbaserat på spel greenlightas än någonsin. Vad var det förra veckan jag läste att Dead by Daylight ska bli film, vilket känns ungefär som när de sa att Until Dawn skulle bli film. Det är liksom bara det är en nothing serie. Dead by Daylight och Until Dawn är liksom typ inte spoofs, men liksom grymt baserade och kodade efter skräckfilm redan. Så det blir liksom att göra en adaptation på en adaptation, vilket känns bara konstigt för mig.
Ja, samtidigt så här, skräckfilm brukar ofta inte vara så dyra att göra. Du kan få de som gillar spelen att gå och se filmen, och sen får du alla andra som går och ser skräckfilm på bio att se filmen. Precis. Så att de behöver inte kunna något om spelet.
Skräckfilm brukar liksom brukar prestera rätt väl på bio. Även när det inte är särskilt bra.
Vi ska ju gå och se den här nya, jag vet vad du gjorde förra sommaren, på bio.
Ja.
Mm.
Jag vill se Bring Her Back. Har ni sett Talk to Me?
Ja, Talk to Me, den var bra.
Det är de här två australiensiska youtubersen. Det var ju deras första feature, Talk to Me. Och jag blev väldigt förvånad, liksom överraskad av den. Och den här, deras nya film går ut på svenska biografer i augusti. Och den har jag hört ska vara riktigt jävla bra. Så men ja, så Dead by Daylight, och vi har ju liksom, alltså Until Dawn kom ut nyligen, och vi har vad har vi mer? Jag vet att det är mer. Nej, Metal Gear Solid-filmen kommer aldrig komma ut. I alla fall inte.
Mass Effect-serien är ju under, ska ju vara under produktion.
Precis, God of War är liksom i pre-production.
Samma team som höll Fallout ska jobba med Mass Effect.
Ja.
Ja, det är lovande.
Det är lovande.
Fallout var riktigt bra. Ja.
Och så Fallout, Last of Us och Mario och även Sonic till viss del. Jag är inte så förtjust i de filmerna, men de har ju definitivt, alltså de är framgångsrika. De har fans.
Och Sonic-filmerna är jätteframgångsrika.
Sonic-filmerna har ju liksom
inte heller de
är gjort, liksom, jag skulle säga att Sonic är alltså förmodligen hetare än vad han varit sedan 90-talet i princip. Liksom tack vare filmerna. Och så att de här studiosen har ju liksom på något sätt, de har ju knäckt koden till liksom, okej, hur gör man framgångsrika spelbaserade filmer? Och så att det är ju liksom en guldgruva, liksom alla racer. It Takes Two har fått greenlightats för en filmatisering. Finns säkert någon Wikipedia-sida. Every video game adaptation, eller vill säga Every Coming eller Confirmed.
Mortal Kombat 2 ska väl komma snart också.
Ja, det känns, eftersom att det har kommit så jävla mycket Mortal Kombat-filmer redan, så hur ska jag hitta här. Ja, Mortal Kombat 2. Five Nights at Freddy's. Har en uppföljare på väg. Street Fighter ska komma ut mars nästa år. Mario 2 kommer nästa år. Angry Birds Movie 3. Jag visste inte att det fanns två redan. Sonic 4. Och så har vi Zelda in development, Ghost of Tsushima in development, Horizon in development, Helldivers 2 in development. Eller ja, den kommer inte heta Helldivers 2, men The Sims in development, Gears of War in development, Return to Silent Hill, Death Stranding av A24. Vilket jag, den har jag förhoppningar på. Days Gone av någon anledning.
Av någon anledning också. Av någon anledning. What the actual fuck. Ja, men det var det konstigaste känns speltid jag sett på den här listan.
Ja, men det känns weird. För att liksom alla de andra här spelen är ju liksom väldigt framgångsrika. Eller ja, okej. Okay. Until Dawn är väl en weird one. Men alla de här andra är liksom typ kulturella fenomen på något sätt. Och liksom Days Gone, alltså, det är bara ett spel som existerar. Det är inte ett dåligt spel. Det är bara liksom weird att Dredge under utveckling. Uncharted 2, Detective Pikachu 2, Stray ska få en filmatisering.
Va? Stray?
Stray.
Why?
Med katten i ett robotsamhälle.
Jag tror att många företag köper upp massa rättigheter som de kan sitta på sen ifall.
Det är möjligt. Det är inte säkert att alla de här redan är i produktion.
Nej.
Men så BioShock är fortfarande under utveckling. Vi ser ifall det är någonsin.
Den kommer vi aldrig se.
Space Channel 5 vet jag inte vad det är.
Det är ju Sega. Det är Segas liksom musikspel som är jättepoppis på 90-2000.
Också weird. Vad finns det för publik för den? Comics Zone och Minecraft 2. Och det var bara filmerna. Här kommer serierna. Twisted Metal ska få en annan säsong. Last of Us 2 gick såklart precis ut. Fallout får en annan säsong. Jag vet inte om jag räknar detta. Det står Witcher säsong 4 och 5, men det är baserat på böckerna i förstand. God of War, Mass Effect, Gears of War. Den är både på film- och serielistan av anledning. En Ghost of Tsushima anime. Assassin's Creed. Splinter Cell Death Watch, what the fuck. Devil May Cry säsong 2. Och här är det liksom
Splinter Cell Death Watch tror jag är en animerad film.
Ja, okej. Ja, jo. Ja, jag tänkte det, men och här är då liksom bara grejer som är bekräftade liksom att de här har liksom köpt rättigheterna till och det finns intentioner på att göra någonting av det. Mega Man, Just Cause, Duke Nukem, Gravity Rush, Dead by Daylight, It Takes Two, Sifu, Slime Rancher, Ark Survival Evolved, Pac-Man, Streets of Rage, Sniper Elite, Toad Jam and Earl, what the fuck? Jack and Daxter, Call of Duty. Fan vad meningslöst med Call of Duty. Half-Life, Saints Row, Portal, Yakuza. Det finns ju redan.
Yakuza har ju en serie. Ja. Det finns flera filmer av Yakuza också. Yakuza-serien är inte bra.
Det kanske ska komma en ny film. Beyond Good and Evil. Ska Firewatch. Metal Gear Solid. The Division. Just Dance. Dragon's Lair. Och Splinter Cell. Presumed Cancelled. Och tv-serier.
Ja, det är antagligen, du vet, den här gamla filmen.
Ja.
Du vet, den som utannonserar med Chaos Theory.
Ja,
de bara,
precis.
You played the games. But have you seen the movie? Mm. Elizabeth?
Now you can look forward to the film. Det kommer en ny live action Tomb Raider-serie med Sophie Turner. Som spelar Sansa i Game of Thrones. Horizon Zero Dawn. A Plague Tale. Near Automata. Season 2. Finns det en Season 1 redan?
Jag tror det är en anime.
Okay. Disco Elysium. Hunt Showdown. Alan Wake. System Shock. Grounded. Den kommer inte Jimmy vilja se. Life is Strange. My Friend Pedro. Skull and Bones. Shall of Light. Brothers in Arms.
Mm. Majoriteten av dem kommer inte komma. Så vem hade utvecklat en film av Shall of Light idag?
Nej. Nej.
Det är förmodligen någon som har skuppat upp de rättigheterna när det spelet kom ut.
Anna Wake har potential, känner jag. Men det är också en sån liksom... Alltså...
Behöver vi det?
Nej, jag behöver inte det. Alltså, liksom det har alltså, det finns ju inget liksom.
Kommer vi ha Sam Lake som smug flinar in i kameran i filmen?
Sam Lake kommer definitivt vara med på något som någon till cameo eller något. Men eftersom att vi redan har sett liksom, alltså Alan Wake har ju så mycket liksom live action komponenter redan, så att det hade inte heller varit liksom bara, se Alan Wake i live action liksom. Vi har sett Alan Wake i live action. Men det är ändå det något som kan göras bra. Det är liksom när de inte annonserade Last of Us-serien, jag känner bara det är helt meningslöst, men de lyckades ändå göra någonting worthwhile av det. Särskilt då säsong 1. Så ja, det är alltså Hollywood vet att det, så spelindustrin är liksom en större underhållningsindustri än vad film är och vad musik är. Alltså det är den största underhållningsindustrin i världen. Och de tänker inte sitta och liksom låta alla de här opportunitiesen gå dem förbi.
Nej.
Nej, det blir spännande att se. Jag är lite pepp på Zelda-filmen i alla fall. Jag är väldigt nyfiken på hur det kommer att se ut.
Ja, nyfiken är jag definitivt. Jag vet inte om jag är pepp, men...
Jag var pepp på Mario-filmen också.
Ja. Ja, men du går ju se allt. Alltså, du gick och såg Minecraft förbi.
Ja, det gjorde jag. Men den visste jag ju skulle vara riktigt klass.
Ja,
det var
ändå
den.
Gick du.
ja, men det var ju bara, det var ju kul för att det var Minecraft. Det var ju liksom bara
därför. Hade du sett Minecraft än, Oliver?
Visa den för William, så är det ändå du kommer få se i några månader.
William har sett den med sina kusiner. Okay. Vi var och hälsade på där för ett par helger sedan och vi började kolla på den. Och jag såg den första tredjedelen ungefär. Och sen började jag läsa bok istället. Så att, alltså, jag har halvsett den liksom. Jag såg första tredjedelen och jag såg hur det slutade.
Såg du när Jason Momoa red på Jack Blacks rygg?
Ja. I periferin.
Det var det enda som var kul.
Jag har varit i rummet när filmen har spelat. Liksom. Jag har inte varit jätteuppmärksam. Liksom.
Vilken achievement.
Ja, så att,
vi missade chansen att titta på den tillsammans helt enkelt när jag var hos dig.
Ja, så det känns lite orättvist för mig att säga att den suger röv. Men liksom det jag såg av den var...
Nej, men den är verkligen inte bra. Verkligen, verkligen inte bra. Men med det sagt så har vi nått slutet av det här avsnittet. Tack för att ni har lyssnat. Ni vet var ni hittar oss. Skriv gärna in till oss på kontakt@spelsnack.com. Ja, jag sa rätt. Jag bara, gud vad snabbt.
Kontakt@spelsnack.com.
Kommentera på Spotify, kommentera på Instagram, kommentera på Facebook, kommentera på loading.se. Så hörs vi igen nästa vecka.
Vi vill veta vilken av alla de här filmatiseringarna ni tror har störst potential, och om det är något av varumärke som inte listades här som ni känner är perfekt för en filmatisering, vad är det?
Ja, skriv in. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej då.
Hej då.
Hej då.